Ja, vad ska vi bli bra på? Förmodligen en himla massa spännande saker. Så var svaret på den frågan klar också. Teknisk framsyn kommer jag representera här idag. Och teknisk framsyn är ett projekt som har ungefär de här syftena och målen som står här. Man försöker helt enkelt blicka 10-20 år framåt i tiden för att försöka förstå någonting om vad som döljer sig bakom hörnet, för att därmed också kunna, ska säga, formulera strategier för Sverige. Kanske då lite grann med fokus på kompetensfrågor. Vad är det, vilka kompetenser är det vi bör rusta oss för inför framtiden? Och man arbetar ett antal olika paneler, och jag har arbetat i den panelen som heter IT-panelen, eller panelen för informationsteknologi för att vara mer precis. Det finns också ett antal andra paneler för produktionssystem och nya material och så vidare. Det här kan man läsa mer om på Teknisk Framsyns hemsida om man vill, teknisk-framsyn.nu. IT-panelen har då bestått av ett antal personer med en arbetsgrupp i spetsen, kan man säga. Nästa talare har deltagit i ett av gruppsamtalen, och vår ciceron här idag har också, är också medskyldig, så att ni får väl ställa upp unisont bakom detta småningom. Nej då, så är det naturligtvis inte. Teknisk framsyn, vad är då det enkla svaret på en sådan anno 2003? Det här är någonting man bedriver runt om i världen. Det är ingenting vi gör bara i Sverige, utan det har blivit som en epidemi nästan på alla länder med någon form av självaktning ska ha en teknisk framsyn. Och det finns någon poäng med detta, att man gör detta, säkert att man gör det kontinuerligt. För då kan man så småningom kanske se ett antal kurvor som sticker fram. Och det enkla svaret är förstås bio, nano och IT. Så, då var min presentation klar. Nej. Vi har försökt naturligtvis att gå lite djupare än så här. Men frågan är då, var ska man börja? Ska man börja utbud eller efterfrågan? Ann-Marie nämnde det innan. Vad ska vi ha det här till egentligen? Ja, vad ska vi ha IT till? Det är väl också en lika relevant fråga förstås i ett större perspektiv då. Ska man kika på behoven i Sverige eller behoven globalt? Om vi pratar om 10-20 års framtid här och vi har en framtida europeisk union. Är Sverige intressant som begrepp? Kan man ställa sig en fråga? Det kanske Lars återkopplar till. Ska vi fundera på de gamla industriella systemen eller ska vi fokusera på de nya industriella systemen? Förra gången man gjorde en framsyn så var det börshype och så vidare. Det var väldigt mycket fokus på nya industriella system då. Nu är det lite andra tongångar i landet, kan man minst sagt säga. Så basnäringarna har ju av naturliga skäl kommit mer i fokus, för det är trots allt de vi lever av idag. Men det här är ju ändå en framsyn, så vi måste kanske fundera på framtiden också då. Är det specialisering eller generalisering som vi ska fundera på med utgångspunkt från vad Sverige är för land och den slags kompetenser vi har? Ja, det här är svåra frågor minst sagt. Vår panel har bestämt sig för att i alla fall konstatera följande, att IT är en samhällsförändrande kraft. Och industrisamhället har ju då övergått i något kanske mer så att likna vid ett marknadssamhälle. Ett tjänstesamhälle där vi är tjänare. Och IT är en starkt pådrivande kraft för att åstadkomma den här förändringen. Och det är någon slags utgångspunkt för det arbete vi har bedrivit. När man gör sådana här framsyn vill man gärna titta på ett antal drivkrafter som har speciell bäring på det ämne man då studerar, i det här fallet IT då. Och det har vi gjort då. Vi säger att konkurrens är en väldigt viktig fråga. Globalisering känns som att det lever vi redan idag. Nu börjar vi spetsa till det här lite grann. Det framtiden är mer skärpa och det är konkurrensen som är det viktiga. Strukturomvandlingen fortsätter. Konsolideringen av företag, varumärken, länder påverkar oss. Påverkar oss som individer och som konsumenter och som företag också. Verksamhetsfokuseringen tilltar. Ökad specialisering sker. Vi ser en ökad transparens. Och vi ser definitivt ett oerhört stort behov för alla företag att bli duktiga på att globalt kommersialisera det man tillverkar eller erbjuder. Vi har en väldigt stark demografisk utmaning i Sverige. Och vi vet att vi får allt fler äldre. Det tvingar fram naturligtvis ett antal frågor kring hur vi ska hantera de gemensamma resurserna i samhället. Vi vet att produktionen, tjänsteproduktionen i det här landet är väldigt låg, inte bara i Sverige, men vi har ett problem av det. I offentlig sektor i synnerhet. Vi måste alltså öka den här tjänsteproduktionen. Samtidigt finns det en möjlighet här. En helt ny generation pensionärer kommer bli snart pensionärer. Och den här generationen har för det första en bättre erfarenhet av IT än tidigare generationer av pensionärer, kan man exakt säga. Dessutom har de pengar. Så det finns en möjlighet här också att exploatera detta område. Teknikkonsumtion är någonting som är väldigt viktigt för IT-utvecklingen, kan man minst sagt säga också. Vi köper allt fler tekniska attiraljer. Vi använder dem för att visa vår tillhörighet på olika sätt. Tekniken sprids och ingen kommer undan, skulle jag vilja påstå. Och det sätter fokus på ett antal aspekter, nämligen detta med användarbehov och naturligtvis gränssnittet mellan människa och maskin. Det ställer också krav naturligtvis då på enkelhet, men också på lågt pris. Och men samtidigt så den här massspridningen skapar en balansgång mellan å ena sidan användaranpassade gränssnitt och system etc. och å andra sidan då standardisering som är möjlighet för global kommersialisering som jag pratade om tidigare. Osäkerhet har också dykt upp som något väldigt viktigt den senaste tiden av flera skäl. Jag behöver inte gå in närmare på dem. Men det här handlar om osäkerhet i många dimensioner. Det är mot våld, det är mot ekonomisk sabotage, det är miljökatastrofer, det är sjukdomar, det är mot dåliga leveranser, det är mot allt. Vi vill också kunna lita på tekniken förstås. Affärsutveckling och ledning har också blivit viktigare, kanske är det ett konjunkturfenomen. Att man känner av att det är svårt att leda hårt konkurrensutsatta verksamheter. Där man snabbt ska fatta beslut, kanske i autonoma grupper men samtidigt under bibehållande av en gemensam strategi. Vi värderar information ganska dåligt så här långt. Det finns inte som en immateriell tillgång i balansräkningen, vet vi. Samtidigt ökar informationens betydelse och värde i takt med att allt mer digitaliseras. Och med det där då, som någon slags fond då, så ska jag gå över till att prata lite grann om de nyckelområden som identifierats i teknisk framsyn. Och det är teknologiska nyckelområden vill jag understryka. Utgångspunkter för den här typen av identifikation som vi har gjort då är då att det handlar om en fortsatt stark mjukvaruutveckling. Det är definitivt en förutsättning. Allt mer av IT handlar ju om mjukvaruutveckling. Oavsett om vi pratar om hårdvara eller inte så är mjukvaruutvecklingen avgörande. Vi tror att det krävs en fortsatt integration av telekom och data. Och vi tror att på den här 10-20 års sikten så handlar det också om sömlös mobil och trådbunden kommunikation. Okej, vad är det då för nyckelområden man kan se då? Ja, det första kallar vi IT, inbyggd IT överallt. Allt fler smartapparater ser vi dyker upp. De är uppkopplade och vi använder dem, vi köper dem och vi konsumerar och så vidare. Mekatronik är ett viktigt område. IT som ökar i produkters värde. IT-inslaget, värdet av IT ökar allt jämt i olika former av produkter, industriprodukter och så vidare. Det är en tradition som Sverige har sedan gammalt och ett ganska gott styrkeområde faktiskt. Området telematik tangerar ju till detta. Telematik har ju ändrat betydelse över tiden och nu handlar det ju om IT-bilen kan man säga. Och vi vet redan idag att bilar kommunicerar, de anpassas motorstyrka etc. efter hur vi kör. Man kan uppgradera och hålla på. På sikt så ser man det här naturligtvis till att utvecklas till en helt rullande underhållningskommunikationscentral. Ett annat område är system on a chip, ett litet modeord. Det är det som idag får exempelvis våra mobiltelefoner att fungera. Här finner man massa spännande applikationer. Implanterbara olika nanorobotar som kan ge video med hjälp av video kan ge syn åt blinda och så vidare. Det finns många fantasifulla applikationer här. Ett annat område är det som man egentligen sammanfattar hela det här inbyggda IT överallt, nämligen Ubiquitous Computing, Ubicomp. Här är kanske mest fokus på de här olika slags sensorer som man gärna ser finns tillämpningar och avsättningar för inom bioteknikområdet för att hjälpa oss med vår medikation och så vidare. Men det är också ett kontrollsystem, det kan vara datorer i kläderna och så vidare. Poängen med Ubiquitous Computing är att alla de här systemen ska kommunicera. Alla döda ting ska bli levande på olika sätt. Och det finns då gränsområden här som hänger ihop med system on a chip och hur man kan implantera den här typen av system. Nästa område är komplexa system. Och det här handlar ju om i rätt stor utsträckning om att integrera en mängd olika delsystem som är skapade i olika verksamheter, ofta proprietära sådana, till allt större och komplexa system som kan kommunicera med varandra. De här systemen ska vara driftsäkra, de ska ha tillförlitlig kärna, de ska vara autonoma, självdiagnostiserande, toleranta och de ska agera i realtid. Det är rätt höga krav vi ställer på de här. Samtidigt så är det här en grund för den fortsatta automationen utav våra verksamheter, för den ökade tjänsteproduktiviteten och för ett förbättrat ledningsstöd. Och automation ska man komma ihåg, det är ju faktiskt en väldigt stor framgångsrik industri i Sverige där ABB kanske står i spetsen då. Och någonting som är definitivt en styrkefaktor. Någonting vi kan detta med automation och komplexa system. Nästa område handlar om gränssnitt och det finns naturligtvis då interaktioner mellan maskiner där man påpekar inte minst i ljuset av detta med ökar den här ubiquitous computing att man behöver nya radiogränssnitt. Men det finns naturligtvis andra aspekter av detta, nämligen människa-maskininteraktion. Visualisering är ett område då som är viktigt för att öka det pedagogiska inslaget i olika sammanhang för att bilder ska kunna bli tolkningsbara också för datorer med mera. Det handlar om bättre kommunikationsgränssnitt. Det handlar om nya intelligenta gränssnitt för sökning, filtrering och så vidare. Och det handlar också om kanske ett nytt webbgränssnitt som börjar bli en smula lastgammalt som dynamiskt kan anpassa sig till alla de olika terminaler vi har och som kanske kan bli en talande webb etc. Nästa område kallar vi upplevelseteknologier. Det här är spel, musik, film, design, konst, media, mode, mat, turism, kanske politik också eftersom nu Arnold Schwarzenegger har blivit vald till guvernör, möjligen. Ur ett tekniskt perspektiv så handlar det om att ytterligare förbättra möjligheten att digitalisera och komprimera och integrera text, ljud, bild, data, det här enriched media då, som ju kräver en hel del av såväl datorer som nätverk. Det handlar också om att utveckla nya mjukvaruplattformar som bättre kan användas i storskalig produktion. Det finns också definitivt ett område kring hårdvara där man ser mängder med nya skärmar. Det är skärmar av organiskt material, det är elektriskt material, det är hopvikningsbara skärmar, det är skärmar nära ögat, det är skärmar i kläder och alla möjliga saker. Det kan också vara portabla ljudåtergivningsutrustningar som man ser kan utvecklas här. Och det finns naturligtvis också en hel del krav på nätverk som ska klara den här sömlösa interaktionen utav denna enriched media som vi kanske inte riktigt dimensionerat nätverken för idag. Ett annat område är då det man kallar informationshantering. Och det är då egentligen de här fyra områdena vi talar om här. Bioinformatik, skärningspunkten här mellan IT och bio är oerhört intressant där IT kan bidra med de här stora beräkningsmöjligheterna utav denna enorma mängd utav data som då behövs för att kunna förstå sjukdomsmönster eller vad det nu kan handla om för någonting. Miljöinformatik är egentligen samma sak. Det är inte så mycket forskning som pågår inom just det området för närvarande kanske, den skärningen. Det enda man kan konstatera är att det är förmodligen ännu mer underliggande data än i fallet bioinformatik som man måste ta hänsyn till. Väginformatik, det har inte vår panel ägnat sig så himla mycket åt för det finns en annan panel som heter samhällets infrastruktur som har tittat på det lite mera. Det vi konstaterar kort och gott är att väginformatik är ändå en förutsättning för att telematiken ska få det värde som man upplever. Annars blir i alla fall värdet av telematiken mindre kan man nog säga. Nätinformatik, ja vi vet ju att oerhört mycket information idag strömmar över våra digitala nätverk och den typen av information bara ökar och ökar och blir allt mer affärskritiskt. Däremot så är vi väldigt dåliga på idag att studera de här strömmarna, flödena, beteendemönstren för att i förväg kunna förstå var exempelvis en peak uppstår eller hur man ska dimensionera nätverk etc. Så att den här typen av applikationer tror vi kommer att bli viktiga framöver. Säkerhetsteknologier är naturligtvis också ett väldigt viktigt område. Det handlar om naturligtvis datasäkerhet, skydd mot virus, intrång, driftstörningar, elavbrott. Vi vet ju det som hände i Skåne och så vidare. Buggar, elektroniska spår, identifikation, skyddande av innehåll med mera, övervakning. Det handlar också om kris, krig, terror, sabotage, katastrof och migration. Nätverksbaserat försvar, ett modord idag som många hyser stor förhoppning till, åtminstone i leverantörsledet, att här finns det en ny möjlighet att kunna leverera olika saker. Kring det här med säkerhetsteknologier så återkommer jag till detta med hur man behandlar och värderar information och informationsresurser. Som exempel så har man inom sjukvården ägnat sig 20 år att försöka skaffa sig en gemensam nomenklatura för information. Journal till exempel, vad betyder det då? Man har fortfarande inte lyckats då. Men någonstans så tror vi att det här är oerhört centralt för framtiden, inte minst då i ett land som Sverige som ska leva väldigt mycket på vår information. Att vi bättre kan klassificera gemensamt information. Sista nyckelområde kallar vi arkitektur och infrastruktur och San hade väl rätt, nätet blir datorn så småningom. Och här handlar det väldigt mycket om att på olika sätt försöka då distribuera arkitekturen ut i nätet. Då. Att bättre kunna designa nät och flytta på ändra på de begränsningar och bättre optimera resursallokering och så vidare än idag. Då. Ett modord här det är grid computing som ni säkert känner till. Programmeringstekniken, jag var inne på mjukvara tidigare, är då en nyckelfaktor i det här sammanhanget naturligtvis. Då. Och man tror nog att dagens system man använder sig av för att programmera den kunskap man har, ingenjörsmetoderna, håller på att slå i taket i fråga om komplexitetsbarriärer. På grund av den exponentiella tillväxten utav sammankopplingar som sker mellan de snabbt ökande antalet system. Då. Här efterlyser man helt nya angreppssätt för att tala i klartext. Och det är ju någon form av grundforskning som efterfrågas. Sen handlar det naturligtvis om att designa nätet bättre. Det där kan ju ni i den här absolut mycket bättre än jag. Nätdesign, flexibilitet, skalbarhet, att allokera och reallokera bandbredd. Att få olika jord- och luftburna accessformer att sömlöst interagera med varandra. Att någonstans skapa den där webbtonen som vi har pratat om så länge, the webtone. Här finns det också ett område kring sensornät med mera. Okej, om man då ska utveckla IT i Sverige och behålla den där tätpositionen som vi då har, eller anser att ha i alla fall, då ser vi att det finns ett antal aspekter på detta som man måste ta hänsyn till. Det krävs en bred användning. Vi menar att man måste nog använda IT överallt så mycket som bara möjligt. Och det krävs en fortsatt generell kompetenshöjning i landet, bortom Office-paketet vill jag säga. Inom industrin och inom vårt näringsliv och inom offentlig sektor så krävs det ständiga förbättringar. Det handlar om att utveckla, effektivisera och automatisera basnäringarna ytterligare ett snäpp, inte för att öka konkurrensmöjligheterna utan för att bibehålla dem. Det handlar om att bättre automatisera offentlig sektor och skapa bättre ledningssystem i offentlig sektor. Här släpper man ju efter en hel del kan man väl säga. Och det måste vi göra någonting åt eftersom vi har den här demografiska utmaningen i bakgrunden. Och här krävs det faktiskt en kompetenshöjning i samhälls- och näringslivssektorer om IT-tillämpningen. Vad kan man använda IT till rent professionellt? Det finns mycket att göra där. Vi ska naturligtvis också titta på ett antal nya tillämpningar. Och det kan krävas en hel del grundforskning kring detta eller tillämpad forskning. Och vi tror att detta med informationen som värdeskapande resurs, det kanske inte krävs oerhört mycket ny teknologisk kunskap, men det krävs definitivt en kraftsamling i samhället för att kunna bättre skapa de här systemen som gör att information uppfattas på samma sätt. Slutligen då, så vill vi då säga i ljus av detta då, att det man måste satsa på i Sverige under den här perioden framöver, det är då att öka produktiviteten i tjänsteutövningen. Det är en oerhört avgörande framtidsfråga för ett land som Sverige. Och det gör vi i huvudsak genom ökad automatisering och ökad självbetjäning. Och det är ju fina i kråksången apropå 24-timmarsmyndigheten. Att vi upplever det som förbättrad service när vi själva verket gör mer och mer själva. Så det är alldeles utmärkt bra. Vi måste fortsätta utveckla den befintliga industrin vi lever trots allt av den idag. Fortsätta att öka inslaget av IT i produkter och system. Det är som sagt var redan idag en väldigt stor del värdemässigt och bara ökar. Varuproduktionen som jag sa innan måste ökas vidare. Vi måste fortsätta att satsa på automations- och realtidssystem. De här komplexa systemen, vilket vi är ganska bra på. Och vi måste då, som vi sa tidigare, skydda immateriella värden. Det är väl inte otänkbart att det kan bli en konkurrensfördel om man kan erbjuda en skyddad zon på internet, till exempel. Vi tror också då på att satsa en hel del på att försöka utveckla nya industriella system. Och någonstans handlar det om, som vi ser det, att Sverige har det här systemkunnandet framför allt. Kanske inte programmeringskunskaperna kanske vi inte kan konkurrera om. Det görs ju väldigt bra i Indien eller så. Men däremot systemkunskapen, det vill säga de här konceptuella tillämpningarna, att korsbefrukta ett antal olika teknologier i nya tillämpningar, det tror vi att man är rätt så duktig på i Sverige. Och det bör vi fortsätta med. Och sist men inte minst så måste vi då fortsätta att utveckla IT-infrastrukturen. Kapacitetsutnyttjandet bara ökar och ökar. Det har vi sett en del bilder på här. Och det här handlar naturligtvis om både den mjuka och den hårda infrastrukturen. Det är något om framtidsbilden. Så.